Lördagsgästen på Retro FM.
Lördag förmiddag, och den här veckan är jag nyfiken på killen som skrivit boken som jag precis plöjt igenom. Den som dödade helvetets änglar. Jan Guillou, hur är livet uppe i skogarna denna lördag förmiddag?
Ja, ljuset har börjat visa de första vårtecknena. Inte doften ute i naturen, det doftar fortfarande vinter. Men hackspetten har börjat revirmarkera vid sina hackningar, så att det värsta är över.
Du ser alltid de första tecknen där ute i stugan.
Hackspetten är först, och sen dröjer det ett tag egentligen fram till mars när tranorna kommer. Mm.
Du, alltså, det är snart 40 år sedan Carl Gustav Gilbert Hamilton klev in i folkhemmet, och nu är han en glad folkpensionär tillsammans med sin vapendragare Erik Ponte. Alltså, känns det inte märkligt att det har hunnit bli 40 år med karaktärerna?
Jo, men det känns ju ännu märkligare för mig själv i verkligheten. Ja. Det var inte så länge sedan som han var en spänstig ung man. Och plötsligt är det inte så.
Nej. Den här resan, alltså, så här nu när du blickar tillbaka. Hade du trott det för 40 år sedan att det skulle bli så många böcker och så många olika inhopp av karaktärerna?
Nej, jag kommer inte ens ihåg vad jag trodde för 40 år sedan. Men jag trodde väl då att jo, jag skulle kunna försörja mig som författare faktiskt. Och det här kunde nog bli något. Men mer än så förväntade jag mig inte.
Har din gamla skrivmaskin pensionerat sig på riktigt nu sen du gick över till handskrivna böcker, så nu sista boken som kom här?
Nej, jag måste ju skriva ut texten på maskin sen i alla fall.
Ja, ja. Det är ingen som kan tyda dina kråkfötter eller?
Ja, men det är möjligt, men det är vad som händer när man skriver om en text från början är att man gör många fler förändringar än vad datorskribenterna gör. Så att jag ska ändå skriva det en gång till av det skälet, och så att det är inget där.
Alltså, research har ju alltid varit en stor del av ditt författande. Alltså, du har lagt otrolig kraft, tidsödande och spännande gissar jag på, men inte så mycket research i sista boken här nu, Jan.
Nej, verkligen inte. Det är ett nytt tillstånd. Men eftersom det handlar mycket om pensionärens tillstånd och jag är pensionär, så sitter ju researchen så att säga i min egen kropp.
Men alltså, du skriver ju, alltså, det känns ju lite som din lilla coronadagbok på något vis. Erik Ponti berättar för oss sin resa under det här året. Alltså, är det som din egen lilla dagbok för de här två åren som vi snart har levt med den här märkliga basilusken?
Ja, jo, det är alltså det är ju en, vad ska vi säga, en liten bonus att kunna skriva om den samtiden, eftersom coronatolkningen av vår verklighet går så mycket upp och ner, fram och tillbaks, så att man glömmer bort hur det var för en månad sedan, för ett halvår sedan, för ett år sedan. Och det är bra att ha det där samlat. Exempelvis den norska hånfullheten och överlägsenheten gentemot Sverige när Sverige hade fler dödsfall än Norge. Och mer smittspridning. Som om det berodde på liksom norsk vetenskap. Och det är lite tvärtom på många sätt. Skandinavien ligger i topp i världen för tillfället när det gäller att vara lindrigt drabbat. Men medan länder som England, Frankrike och Tyskland, Spanien och Italien då enligt norskt synsätt skulle vara dummare än vi svenskar. Mm-hmm. Och sånt där, den där typen av tillfälliga polemiska tillstånd glöms bort undan för undan. Men då är det kul att ha dem samlade i en liten bokvolym så här, så att man kan påminnas om det.
Vad har varit mest frustrerande, eller har det varit skönt de här två åren att faktiskt bara kunna vara utan att...
Nej, författarsynpunkt så finns det en oerhörd nackdel. Och det är ju att alla publika framträdanden ställs in. För många författare är det för övrigt den huvudsakliga försörjningen. Det är det för alldeles inte för mig. Jag tar aldrig betalt för några framträdanden. Men jag saknar ju den här publikkontakten. Därför att då blir ju den enda kontakt med yttervärlden, sverigedemokratiska hatpälar på nätet, som ger då ett intryck att jag är en av Sveriges mest avskydda personer. Och så att säga, motgiftet, vaccinet är borta, nämligen att träffa 100 glada människor på ett bibliotek då och då.
När du satte det vid skrivmaskinen och började hamra fram det stora århundradet, så sa du att det här skulle nog bli det sista du skulle göra. Det blev det inte riktigt så.
Nej, ja, det sista stora projektet. Ja. Men när jag var klar med det förra året, så inträffade en sorts bonustillstånd. Jag har inga skyldigheter att fullfölja någon ny serie. Jag är inte bunden av någon faktisk historieskrivning. Jag känner till alla regler som finns, tror jag, när det gäller författeri. Och nu kan jag strunta i dem fullkomligt, gör precis vad jag vill. Och bryta mot reglerna och ha kul. Och det måste jag säga att det är ett helt nytt författartillstånd, eftersom jag har skrivit så disciplinerat under de senaste 20 åren.
Är det inte lite läskigt att kastas ut på gungflyt då i det läget?
Jo, vars, men det är mer kul än läskigt.
Hur är det att skriva för hand? Det har jag lite grann kanske med att du har slitit ut dina stackars gamla händer när du har hamrat på skrivmaskinen genom åren.
Nej, man sliter nog mer på handen genom att skriva för hand. Men vad jag tror mig har upptäckt är att eftersom det går långsammare att skriva för handen på allehanda teknik, så anpassar sig då författandet till det faktum att man också tänker långsammare som äldre. Och på något sätt så stämde handen bättre med hjärnan än de här snabba tangenterna, tror jag. Fast detta vet jag verkligen inte så mycket om, utan det är bara en känsla.
Mont Blanc, alltså vi får ju, det finns ju såklart andra pennor, ska vi säga, i sann public service-anda. Men är det behagligt? Alltså det ser väldigt behagligt ut när jag har sett dig på tv sitta och skriva med det.
Jo, men det jag har sett är då inte författarpennan, som är tunnare och lättare, utan du har sett signeringspennan, som är stor och tung. Och det är den därför att då blir påfrestningen på handen minimal. Sitter man och skriver väldigt snabbt, givet, över en timme med en signeringskö, så ska man ha en penna som inte gör något motstånd. Däremot så går det inte att skriva anteckningar med den, för att handstilen blir oläslig. Men det gör ju inte så mycket när man bara ska skriva några få ord i sin anteckning. Så den pennan har en mycket speciell funktion sen bokmässan 1986.
Han har bytt sitt automatvapen mot en krycka, en kamouflerad krycka, och det är en nyopererad höft. Hamilton 2022, beskriver honom.
Ja, alltså han är ju 67 år fyllda och är så när på den här utslitna höften en förstås ovanligt spänstig 67-åring. Han övar skytte varje dag han kommer åt, så att han är en god skytt, spänstig, gymnastiserad och sånt. Och vore inte för den där höften som gör att han haltar våldsamt. Han går inte före i operationskön, trots att han mycket väl skulle ha råd att göra det. Men av principiella skäl så har han stått i den kön, och pandemin har naturligtvis gjort att alla operationer får förlängd kötid. Så att det har varit fysiskt svårt, och samtidigt den mentala omställning som kommer av att bli pensionär. Jag minns hur jag fick erbjudande om kurser i kreativt skrivande för pensionärer. Och i ett sataniskt ögonblick tänkte tacka ja till det erbjudandet. Men insåg sen att det hade ju varit lite taskigt mot läraren kanske i den kursen. Hamilton har just fått erbjudande om luftgevärsskytte för pensionärer. Och dessutom så råkar man ut för allehanda bedrägeriförsök, som går ut på att man ska lämna från sig sin bankkod per telefon, och att det är ovanligt bråttom för att det gäller att rädda ens banktillgodohavanden.
Har du själv blivit utsatt från de här härliga samtalen som vi alla kanske har fått en och en var någon gång då och då?
Ja då. Och jag får många glada erbjudanden på nätet om att Bara jag skickar in lite pengar och hjälper till så kan jag hämta ett stort arv i Nigeria ungefär.
Mm. Kärlekshistorien mellan Mona och Carl. Alltså, såg du den komma från början när Mona introducerades i demokratiska terroristen?
Ja, naturligtvis var det en framtida möjlighet.
Östermalmshallarna, alltså det verkar ju vara som alltså, din nästgårdsbutik. Jag blir alltid så hungrig när jag sitter och läser om hur du provianterar till än den ena och än den andra operationen genom böckerna.
Ja, jo, jag har handlat där i över 50 år så det är klart att det är något av hemmaplan.
Hur mycket är Erik Ponti friserad i böckerna eller är det bara liksom en karbonkopia av Jan? Alltså det följer ju din uppväxt och din skolgång och allting genom böckerna.
Ja, det är Erik Ponti det är självbiografiska alter ego som jag använt mig av. Men samtidigt så ändrar jag ju på en del saker. Just nu sitter jag i Uppland. Erik Ponti sitter i den här boken nere i Sörmland. Och han har inte ett franskt namn utan ett italienskt. Mm. Han kör italienska bilar, vilket jag aldrig skulle föra mig in. På den tiden jag bara körde franska bilar och sånt där. Så att jag ändrar på en del detaljer liksom för att markera att det här. Det är klart att det är mina erfarenheter. Det är klart att Erik Pontus och jag själv är varandra mycket lika. Men det är trots allt roman.
Vad väntar det här året när vi väl får komma ut ur den lilla coronakuvösen?
Ja, jag hoppas ju på att den fysiska publikkontakten för författare kan återupptas. För som sagt, det är vaccin mot näthatet. Mm. Blir man överlämnad bara till näthatet så får man en pervers bild av verkligheten och tror sig vara bara enbart hatad i tillvaron. Och det är inte nyttigt. Man blir inte på gott humör av det.
Alltså vilka märkliga personer, de där människorna som man aldrig fysiskt skulle möta ute, men att gömma sig bakom ett alias eller ett konto, säger något mer om det årtionde och det århundrade vi lever i, Jan?
Ja, men alltså de har väl alltid funnits, för nu har de en teknisk möjlighet att ge utlopp för sin underlägsenhetskänsla, sin vrede, sin förtvivlan på ett tidigare sätt än på den tiden man bara kunde knyta näven i byxfickan. Mm.
Har du bemödat det någon gång, alltså bland alla dessa troll som jag gissar att du stöter på titt som tätt? Jan, har du orkat med liksom någon gång att sådär bemöta?
Svarar på vart hundrade angrepp och får då antingen inget svar. Eller också får jag ett översvallande vänligt svar av någon som inte trodde ett ögonblick att jag läste mina egna mejl. Inte trodde ett ögonblick att jag skulle svara heller. Och så kan det leda. Och så visar sig att vederbörande har läst flera av mina böcker och är för övrigt beredd att ompröva en del av sina alltför hastiga ställningstaganden i det där oförskämda mejlet. Eller också så får man en sorts nasehälsning tillbaka där de har tolkat svaret som ett tecken på svaghet. Och alla som är där nassar föraktar i svaghet och tror sig då ha vunnit någon seger genom att jag försöker resonera. Så det kan bli alla möjliga konstiga svar, men som sagt, jag försöker med var hundrade och av var hundrade så är det kanske var femte som tar reson.
En märklig tid vi lever i, Jan, just nu med händelserna borta i Ryssland och Ukraina och dessutom ett galet ifrågasatt amerikanskt presidentval fortfarande ett år efter valet. Visst är det märkligt?
Ja, demokratin befinner sig i kris. Det är ju klart, som det ser ut just idag så förefaller Donald Trump bli nästa amerikanska president. Då är världen i svårighet och demokratin också. Samtidigt som Expressen, apropå handla på krigsströmmar och våra bombliberaler här, vill att vi ska gå in i NATO och hamna under Trumps befäl. Mm. Så att, visst, världen är konstig.
Och då är jag att förglömma också Putin som håller på att flexa musklerna borta i Ryssland och vill utvidga sina domäner.
Putin har samma eviga ryska process. Ett projekt som under tsartiden att utvidga det ryska riket. Mm. Putins mest kända uttalande är kanske att Sovjetunionens sammanbrott är den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet. Han vill återupprätta ett sorts Sovjetunionen i form av ett Storryssland. Och därför så ska de här bångstyriga före detta Sovjetrepublikerna, Georgien, Armenien, Ukraina, inrangeras under ryskt styre. Det är projektet. Och frågan är då hur riskabelt det är, därför att det är dyrbart att göra sig ovän med EU och NATO och hela övriga västvärlden. Hur mycket stora risker Putin är beredd att ta? Utom möjligen kan man säga att bombliberalerna Sverige är fel när de tror att Putin är inriktad på att erövra Gotland.
Jan, hur är din relation till Expressen 2022?
Ja, de har gett mig en strålande recension för den här boken. Och det uppfattar jag som en sorts trädspipa, för att de har alltid satt en ära i att håna mina böcker. Mm. Men inte den här gången. Det har kommit en ny generation yngre medarbetare till Expressen som inte har en aning om varför den där fiendskapen uppstod på 1960-talet.
Precis som alla som gästar det här programmet, lördagsgästen, så ska du också, Jan, få välja ut en låt som fortfarande betyder någonting för dig. En låt som du skulle kunna spela på autorepeat i bilen.
Ja, i den här relativt dystra årstiden så skulle man behöva något känslomässigt starkt. Positivt som dessutom din radiopublik har hört och inte något klassiskt då, så att vi tar Chariots of Fire. Vi gör för ett ögonblick.
Stort tack Jan Guillou för att du tog dig tiden denna lördag förmiddag, och hoppas att vi har chans att ses rent fysiskt när den här pandemin har blåst bort.
Ja, det hoppas jag med.
Lördagsgästen på Retro FM.